Ja, vi är på kursdagen den 29/3/2008 i Jönköping. Och nu efter lunch ska vi höra om Martinus kosmologi i ett historiskt sammanhang. Det är Ole som har en gedigen kunskap i kosmologin och också en unik överblick tack vare han arbetar med Martinus efterlämnade och ännu opublicerade manuskript. Och dessutom har han ju varit med i rådet. Så att han kommer att fördjupa sig i Martinus roll och det historiska sammanhanget.
Jag ville gärna prata lite om historiken bakom Martinus kosmologi. Och berätta lite också om mitt eget arbete inom Martinus kosmologi eller mina specialiteter. Martinus talar ju om att jordklotet är under skapande och det först går en stor skapelsesprocess. Man kunde ju kanske jämföra jordklotets skapelse med en skulptör som ska göra en staty. Alltså, hvordan ser man billedhugger? På svensk er det vel en skulptør. Ja. Han anvender hammer og mejsel og forslår mange gange, før han har blivet færdig med sit skabere produkt. Men også i temaet med Darwin og intelligent design, så er det jo ikke bare menneskeren, som skal skabe sit Guds afbild. Altså at menneskeren skal blive en fuldkommelig varelse. Jordklotet skal også blive en fuldkommelig varelse. Jorden skal blive et fysisk paradis. Vi behøver ikke at flygte til et andligt paradis. Vi skal dra ned paradis her på jorden. Altså det er vores jord, som kan forvandles til et paradis. Det skal bildes en international verdensregering, der vi alle kommer at leve i fred og harmoni med hverandre. Og det findes jo altså også en skarpere bog om udviklingen på jordklotet. Så egentlig findes det store makrokosmiske kræfter bog om skarpandet af jordklotet. Og Martinus taler om en værtsåterløsningsproces. Og det vil altså sige, at det er en medviten proces. Og der kommer store impulser ind over vort jordklot. Og Martinus har forsøgt at forklare, hvor vores jordklot er en levende varelse, som du også har kompiser, som den prater med. Vores jordklot taler med andre planet. Og Martinus har specielt nævnt, at der findes en planet i Vintergatans centrum. Et planetsystem eller et solsystem i Vintergatans centrum, som rent faktisk underviser vores jordklot i kosmisk videnskab. Ja, det er jo meget interessant, men vi mennesker kan jo prate med hverandre, så derfor måste kloden også kunne prate med hverandre. Der findes jo så meget elektromagnetisk og kosmisk stråling, så det måste jo kunne kommunicere eller af telepatisk væg eller sånt. Og på dansk har det udgivet en artikelsamling, som hedder Artikelsamling 1. Den er ikke som kosmiske lektioner på svensk, men i princip samme sorg. Der findes 45 artikler i den her Artikelsamling 1. Og artikel nummer 9, den handler om mig. Den hedder Tærkelsens vogtere. Ej, jeg skøjer lidt. Den hedder Trøsklens vægtere, ikke Tærkelsens vægtere. Men det er det jo samme sorg. Trøsklens vægtere, det refererer vel til trøsklen til paradiset. Der står to engler eller kerube med et flammesværd, så man ikke uberettigat får tage sig ind i paradiset. Det ændres, om man er kvalificeret, så får man komme ind i paradiset. Og Martinus har jo tolket det der symbol med trøsklens vægtere som vores egne jubelske sidor. Det er vores egne ufærdige sidor, som hindrer os i at få kosmiske glimter og få kosmisk medvetande. Så det er vores egne lækre tendenser, som holder os tilbage. Og det tykker jeg er et vældig fint billede, at egentlig er det ikke så der ytre kræfter, som spærer os væggen til himmelrike. Det er os selv, som slår krogben for at kvælde os selv, og det er vores egne jyriske egenskaber, som holder os borte. Men i den artikel skriver Martinus faktisk om det her planet i Vintergatans centrum. Og der skriver han, at han med sin kosmiske medviden kan iagtage, at han kan se, at der kommer en lysende strål af kosmisk energi fra det her systemet i Vintergatans centrum, som træffer vores klode eller vores planet. Og det rammer speciellt de skandinaviske länderna. Og det er også helt i særklasse der, at det findes interesse for Martinus kosmologi. Og man skulle dømme ud fra antallet kosmosprenumerante, så findes der næsten enbart interesse i Skandinavien. Og tror det, statistikken viser, at det er 900 prenumeranter på det danske kosmos. Og derover er vel 150 i Norge. Og så findes der vel 550 prenumeranter i Sverige. Men sådan alt som alt er der kanskje 1500 kosmosprenumeranter i Skandinavien. Men på det engelske kosmos, den kommer ændres 4 gange i år, der ændres 100 abonnenter worldwide. Kanskje 10 i USA, kanskje 10 i England. Og vi har også tysk kosmos. Det går ud til 45 mennesker i Tyskland. Hollands kosmos, som går ud til 35 mennesker i Holland. Og så har vi et Esperanto kosmos, som kommer 2 gange om året. Og det kan jo gå ud til 150 mennesker. Så det virker bare at være nogle få hundre mennesker, som er interesseret i Martinus uden for Skandinavien. Skulle jeg sige 1000. Jo, vi ved jo ikke, det findes jo inget medlemskab, men jeg skulle vel gisse, kanskje 20, 30, 40.000 mennesker i Skandinavien interesserer sig for Martinus og har læst lidt grann. Så i alle fald sådan, on a worldwide scale, så er jo kanskje 90% af dem, som er interesseret af Martinus analyse, de bor i Skandinavien. Men det er interessant, at Martinus ligesom kan se, at der kommer en sådan strål af kosmisk ljus. Og der findes også en artikel, som hedder Tanker ved påsk. Og der skriver Martinus også det samme, at det findes en planet i Vintergatans centrum. Og der skriver han om, at jordkloden får fysisk og andlig føder. Og jordklodens andlige føder kommer altså fra det der centrum. Og når jeg skulle læse i den der danske artikelsamling 1, så er det altså Trøstens Vægtere stykke 9.4. Der står det om de skandinaviske länderne, som modtager den her kosmiske undervisningen. Og når Martinus skrev sin sidste bog, Den intellektualiserede kristendommen, skriver han jo også om, at den udvikling, som just nu før sig går på jordklodet, er udtryk før en makrokosmisk viljestyrning. Så det er også lidt interessant, altså, at der findes store astronomiske, næsten makrokosmiske kræfter bagom udviklingen på jordklodet. Og den planet, som jordklodet plotter med, er en planet, som redan har kosmisk medvetende. Og det vil sige, at det findes altså kosmisk medvetende mennesker på den her planeten. Og da påretter Martinus jo om, at vores jordklod, det er en levende varelse. Den har også en hjerne. Jordkloden har også tænkning. Skulle man gerne ville vide, hvad tænker jordklodet på? Men da kan man da sige, at varje høgkultur, som har været her på jordklodet, det er udtryk for, at jordkloden har haft høge tanker. Der var den store grekisk kultur, eller romersk kultur, eller jeg ved ikke, med Atlantis og Lemurien. Og at hver gang der har været en høgkultur, så har jordkloden haft inspirerede tanker. Om der har været nogen Napoleonskrig, eller første og andre verdenskrig, så har jordklodet været lidt irriteret. Så har det altså været negative tanker, som så udspiller sig som krig i vort mellemkosmos. Men jordklodet er jo ikke medvitten om, at den er også kommet krig. Det er ligesom, om jeg bliver irriteret med en anden menneske, så skaber jeg selv første og andre verdenskrig i min mikrovært. Så det er vi jo ikke så medvitten om. Men det er også det, som Martinus forsøger at lære os, når han skriver om, vi skal lære os at have særlig til mikrokosmos. Og Martinus har jo også i visse foredrag pratet lidt om pyramiderne i Egypten. Og det nævner han, at det er en mye stor vendepunkt i udviklingen på jordklodet. For han mener tidligere, da var menneskerne her på jordklodet så primitive, at de kunne ikke tage imod en højere undervisning. Og han mener altså, at det hændte for 80-90.000 år siden. Da havde menneskeligheden kommet så langt i sin udvikling, at de kunne få en højere andlig vægledning. Altså der kunne de ligesom få en højere religiøs undervisning. Og Martinus mener jo da, at der har været værtsåterløsere, altså faktisk mennesker fra en højere planet, som rent op havde inkarneret her, eller rent op materialiseret sig her, for at give menneskerne en højere utveckling. Och han menade ju heller inte att den stora Keopspyramiden och de andra pyramiderna, att det var inte begravningstempel. Han menade det var invigningstempel. Och det vill då säga att de hade man ju mer en tradition med de psykiska förmågorna. Och då var det alltså möjligt för dem som var faraoner att genomgå en utveckling. Så de kunde få en partiell andligt medvetande, så de alltså liksom skulle kunna styra och regera. Och Martinus talar ju om att jordkloten har ju ett medvetande. Han talar också om jordklotets ande. Och jordklots anden, det är ju mänsklighetens skyddsängel nummer ett. Och de där faraonerna var egentligen invigda i jordklotsväsendets vilja. Man säger ju också på danska att de där enevålds kungarna, de var konger av Guds nåd, och de liksom var alltså utvald av Gud. Och på något sätt så menar Martinus alltså Guds närmaste representant, det är ju jordklotsanden. Och de, jordklotet styr ju utvecklingen här på jordklotet. Därför vore det ju bra om faraonerna och kungarna kunde se till att göra det som jordklotet ville. Så därför fick de ju också vara delvis invigda. Och kanske kan man också tala om att Hitler var också delvis invigd. Men alltså, det var när jordklotet blev irriterat. Så kände Hitler sig väldigt stimulerad till att göra krig. Han fick all möjlig medgång. I verkligheten hade Hitler den andliga världens medgång eller medhåll. För just när han ville göra krig, så blev jordklotet irriterat. Så det var därför han fick så stort medhåll. Alltså, man kan också säga Jesus och Mohammed och Buddha och sånt. De har ju haft en oerhört succé. Man har talat om dem i århundrader, i par årtusen, av miljontals människor. Och det var därför de gjorde det som var jordklotets vilja. Så därför kan man ju förstå medgång, om man gör det som jordklotet vill göra. Om man idag här i Sverige ville predika om Odin och Thor och den nordiska mytologi. Det var inte många som ville lyssna på det. Men det ville inte förstå medgång som föredragsholdare om det. För det är jordklotens ande inte i dag. Den har alltså kommit längre. Men det finns ju alltså högre andliga makter som har planerat en undervisning här för jordmänskligheten. Och det finns ju liksom ett läroplan eller en skolplan. Alltså i skolan, här i den svenska skolan har vi nog lågstadiet och mellanstadiet och högstadiet. Och det blir ju ett läsplan och då planeras. Det ska de läsa första året, andra året, tredje året och sånt. Så vi är ju faktiskt också i livets skola. Och det finns också lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Och försynen har alltså planerat en undervisning. Och där talar Martinus om att det kom ju en väldig impuls med det gamla testamentet och Moses. Och det som var nytt med Moses, det var ju att det var enbart en gud. En gud. Før hade man haft många gudar, så det var ju lite nytt. Och det finns ju också inom islam, att det finns endast en gud. Och det finns ju också inom kristendomen, att det finns bara en gud. Men det var liksom något som Moses, han, det var ju när de dyrkade guldkalven. Då blev han ju arg, sånt fick de inte göra. Det var endast en gud, man skulle tilbedja. Och tidigare har man också hämnat sig över alla gränser. Men nu blev hämnden satt i system. Öga för öga och tand för tand. Så det var ju kanske också en begränsning av det med hämnden. Men nu har det nästan blivit en talang, en vana. Så nu kan vi inte låta bli att ge igen. Så det har ju också utbildat sig till en dålig talang. Och det är ju det som vi här under kristendomen och i våra humana tider, vi kämpar för. Att vänja oss av med. Och säga tand för tand och öga för öga och ge igen. Vi ska ju lära oss att förlåta som Jesus gjorde, att man ska förlåta dem som förföljer mig, man ska välsigna dem som förbannar mig. Så. Och där har det alltså gått en impuls in över klotet med Moses och det gamla testamentet. Och ja, det blev väl skrivet 1500 år för Kristi födelse. Så det har ju också varit en stor gammaltestamentlig impuls, som har verkat där de där 1500 åren. Och väl också de seneste 2000 år för judarna. Så det har ju också liksom varit en lärobok som i alla fall i flera tusen år kunde inspirera människorna. Men då har det alltså kommit människor fram som har blivit mer humana, som har tröttnat på hämnd och öga för öga och tand för tand. De hade behov av en högre human vägledning, och då kom ju kristendomen. Och Martinus säger att det var det viktigaste i kristendomen. Det var, eller vid Jesu mission, det var han skulle visa modellen på den riktiga människan. Man har jo ofte en mester og en lærling, en læreren i liv. Og det er jo altid mesteren eller læreren, som skal vise for eleven, hvordan det skal gjøres. Og vi skal udvikle os til at blive færdige mennesker. Vi skal blive gudovæsen, kristusvæsen. Jamen så måste der være nogen, som skal vise for os, hvad skal vi gøre? Hvor kommer vi at blive? Så vi måste jo have et eksempel. Og det var ikke det der med nåd og synd, og Jesus skulle tage vores synder på sig, og vi skulle frelses af nåd og sådan. Nej, Martinus mener, det centrale ved korsfæstningen, det var, at Jesus skulle vise, at man skal få lov til alt, præcis alt. Even om man bliver tortureret igennem 9 timer, så skal man bede for sine bødler og sige, fort og forlod dem, til de ved ikke, hvad de gør. Og det rækker ikke med at sige det og bede det. Man skal virkelig også af hjertet kende de stakkere. De ved ikke, hvad de gør. Og man skal bede for, at de skal få hjælp og sådan, når de skal få sit karma. Martinus så, frem til korsfæstningen var det logisk at hæmne sig og give igen. Men for første gang i verdenshistorien blev den virkelig demonstreret en ny løsning. Og så så han efter korsfæstningen, var det ikke længere logisk at tage hjem, for nu har det vist noget andet. Og på global plan så Martinus også, jordklotet har det dermed fået en kosmisk glimt. Og hvis I læser den her bog, som hedder Det tredje testamentet, den intellektualiserede kristendom, det var altså den sidste bog, som Martinus skrev på, den har ikke oversat til svensk. Og det var først i 2004, den blev udgivet på dansk med undertitlen Efterlemnade manuskript. Men der skriver Martinus mycket vakkert om korsfæstningen, og der beretter han om, hvordan han anser det for at være en kosmisk glimt for jordklotet. Det vil sige, at det var ikke bare noget, som hændte i Israel, det var en global begivenhed, det var noget, som havde betydelse for hele jordklotet. Og det står i Bibelen, at det var jordskalv, og at det blev solformørkelse. Og forhangen i templet blev revet over, og de døde stod op af graven og sådan. Så de havde vel troet, at Jesus var en oprører. Og romerne, da de havde dødt ham, så ville det vel være en succes, om de havde slået oprøret ned. Og det er jo klart, det blev jo lidt trykket stemning efter korsfæstningen, når der kom en naturkatastrofe efteråret. Og de var vel lidt redde for, at det skulle komme til nogle oprører eller sådan. Men Martinus mener altså på, at det, at de døde stod op fra graven, det var ikke det, men det var det, at korsfæstningen, det var faktisk den største gudstjeneste, der havde været på jordklotet. Og hele Golgata-begivenheden blev følt af kosmisk medvetende væsen. At det var blevet følt fra den andlige verden. Og da mener Martinus mycket vel, at der kan have været psykiske mennesker, medier og klærvariante eller sådan, som har kunnet se, at det hændte noget der, at det også var andre væsen med. Men det var altså derfor, at de ligesom følte det. Og jeg tykker, det er mye vakkert, det der med Martinus sagde, at det var et kosmisk glimt for jordklotet. Og nu har det vist sig en ny væg. Men nu er det altså, at man skal børge at træne sine talanger. Og da sagde Martinus også, med Jesus korsfæstning blev en ny verdenskultur indvigt. Og da børge der for alvor Kristus missionen. Men det projekt var så stort, at det skulle deles i 2 deler. Iblandt også, om man skal skyde et raket ud i rymden, så får det iblandt være en 2-stegs eller en 3-stegs raket, før at det lykkes. Og det kan man jo også sige med de her testamenten i alle fald. Der findes jo gamle testamentet og nye testamentet, og det var 3. testamentet, så det var jo også en 3-stegs raket. Men når man endast vil fokusere på det med Jesus, så kan man da sige, at Kristusmissionen blev delt i 2 deler. Og det var da det nye testamentet, og da det 3. testamentet. Og det var derfor, at de mennesker, som levde på Kristi tid, de kunne ikke forstå intellektuelle forklaringer. De skulle faktisk have berettet det, som man beretter eventyr for barn. De fattede det jo ikke mye. Jesus fik jo i analogi, eller hvad hedder det, lignelse. Altså han fik jo ligesom berette historier, før de kunne forstå det. Han kunne ikke komme med kosmisk analyse. Han kunne ikke komme med logiske forklaringer. Men det var ikke heller nødvendigt, for de havde ikke trænet sin intelligens. De havde ikke sådanne frågor, så derfor var ingen anledning at give dem svar på noget, som de ikke havde frågor om. Det behøvdes ikke. Men Jesus, han havde en fuld kosmisk medvetande. Og da berette Martinus om, at de skulle lysne på, hvad han sa. Og for at de skulle lysne på ham, så gjorde han mirakel. Og folk de trodde, at det var sandt, det han sagde. Derfor han kunne gøre mirakel. Det vil då säga att på ett sätt var det ju en auktoritär lärare. Alltså att de accepterade det därför han kunde göra mirakel. Det är sant, för Jesus är en auktoritet som kan göra mirakel. Och så började alltså Kristusmissionen. Men man kan säga att det var riktigt att de trodde på sanningen och de hade som ideal att göra det på rätt sätt. Det kanske också kan ha varit människor ibland, de har varit lite tveksamma till kristendomen. Och kanske i vissa perioder har de gjort raka motsatsen av det Jesus sa. Men då kanske de har fått erfarenheter. De har fått snabbt karma och sett att det gick alldeles galet. Och till andra tider har de kanske gjort som Jesus sa. Och så har de sett att det gjorde gott. Alltså att de fick ett bra karma. Det är klart att där kan man också experimentera. Man kan göra som Jesus sa och se hur resultatet blev. Och man kan göra motsatsen. Det var en gång en dam som ringde till institutet. Och hon pratade en hel timme med mig. Jag tog telefonen. Men jag tyckte hon verkade lite skör eller sinnessjuk eller sånt. Men vid något tillfälle så sa hon också: jag förbannar Gud. Jag har upplevt något så jag har förlorat tron på Gud. Jag förbannar Gud. Jag är arg på Gud. Och längre fram förstod jag, hon var ju alldeles galen eller sinnessjuk. Men det blir man också av att säga sånt. Om man förbannar Gud och blir arg på Gud. Så är man upp mot de högsta krafterna här i världen. Det är faktiskt också att synda mot den heliga anden. Och för synda mot den heliga anden ges det ingen förlåtelse. Så det är ju klart att människor har ju kunnat experimentera med kristendomen. Och jag är helt säker på att folk har kommit underfund med. Om de gjorde som Jesus sa, så gick det bra. Och om de gjorde motsatsen, så gick det galet. Men de kanske inte fattade varför. Men de bara trodde och insåg alltså, om man gör på det där sättet, så kommer det att gå bra. Men de förstod det inte. Men så ska du inte hålla på. För målet med utvecklingen är att vi ska bli självständigt tänkande, levande varelser. Vi ska bli vår egen auktoritet. Vi kan själv förstå allting. Vi ska inte hålla på att lyda auktoriteter. Vi ska inte göra som det blir sagt. Vi ska själv förstå allting. Vi ska bli vår egna auktoriteter. Och det är också ett stort missförstånd med Martinus. Och det är nog någon sekt och någon religion. Och man måste tro på det Martinus säger. Och du får ju inte dricka sprit. För Martinus säger att man får inte dricka sprit. Och du måste ju vara vegetarian. För Martinus säger att man får inte äta kött. Nej, så är det inte. Martinus han berättar. Om man gör så har det den konsekvens. Om man röker så har det den konsekvens. Om man dricker så har det den konsekvens. Men människor de är helt fria till att göra vad de vill. Och han säger också att livets bok är en handbok eller en manual. En handbok i att iaktta livet. Jag jämför ofta med Linné. Han gjorde en systematisk beskrivning av alla växter. Om man då tog en sån beskrivning så var det ju enkelt att lära sig alla växter att känna. För det var systematiserat och beskrivet vad man skulle iaktta. Så det är ju också en handbok i att iaktta växter. Så det är ju fint att man kan få en handbok i att iaktta livet. Och då skriver Martinus, ni kan själv se i livet. När jag gör så och så, så blir konsekvensen den och den. Om ni gör så, så blir konsekvensen den och den. Och han förklarar, varför konsekvensen blir den. Så derfor er jo altså livets bog en handbog til selvstændig forskning. Så man kan jo faktisk sige, at de som læser livets bog, de er andlige forskere. Og faktisk, om man er virkelig interesseret, så bliver jo faktisk alle oplevelser filtreret igennem kosmologien. Jeg tykker jo, når jeg har lært kosmologien at kende, siden jeg var teenager, at hver gang jeg har en oplevelse, så tænker jeg på, om det stemmer med Martinus kosmologi eller ikke. Og jeg skulle ville sige, at jeg har aldrig oplevet noget, som modsager Martinus kosmologi. Men jeg kan ikke sige, at jeg har oplevet så mye, at jeg har fået det hele bekræftet ved egen oplevelse. Resten får jeg jo god med logik. Martinus beskriver jo logisk, og så kan man jo indse, at det kan jo ikke være på noget andet, på noget andet sæt. Men Martinus han skulle jo altså udføre andre forsen og andre steget i Kristusmissionen. Og det berettes jo om, hvor Martinus han satte i den her korgestolen og mediterede på Gud. Og så fik han det hvite elddåbet. Og senere det gyldne elddåbet. Men ved det hvite elddåbet så Martinus, at der blev han personligen indvigt ved Jesus Kristus til at videreføre hans mission. Og det var det, han så et lysende punkt i det fjerne, som nærmede sig og kom nærmere og nærmere. Og han så, det var en Kristus, ligesom Thorvaldsen, Bertel Thorvaldsen, en dansk skulptør, som har gjort en Kristusfigur, som er ganske sent. Den står i flere kyrker, og under andre også i domkyrken i København. Og der blev den levende, og den gik ind i Martinus' krop. Og Martinus så, at det udgik et lys fra honom eller fra Kristus figuren. Og da så han jordklotet rørte sig og drejede det rundt, snurrede det rundt i det her lyset, som udgik fra honom. Og det var jo, han så kontinenter, oceaner, hav og store steder og sådan. Og det var jo en vældig vision. Og sen forstod Martinus, det betød, at han skulle blive værtslærere. Og hans lærer, den var knyttet til Kristus missionen. Og det han skulle gøre, det var, han skulle videnskabeligt gøre Kristus missionen. Han skulle intellektualisere kristendommen. Og Martinus sagde også ved et andet tilfælde, som jeg så tidligere i morse, når evigheden kommer ind i kristendommen, då bliver den til videnskab. Då kan man logisk argumentere for, at så og så er det. For når man har evigheden med, kan man forklare meningen med mørket. Man kan have hunger og mætnat, og man har kretsløbsprincippet, og man har kontrastprincippet, og man har karma og reinkarnation, og livet måste forændres. Då kan man jo ligesom forklare alt logisk, når man har evighedsperspektivet med. Men så længe det med evigheden ikke findes i kristendommen, då er det en trosreligion. Men det kan blive forvandlet til en videnskab, når man får den logiske tænkningen med i sammenhang med evighedsforståelsen. Så Martinus har haft det opgift at intellektualisere kristendommen, at gøre kristendommen til videnskab. Og Jesus har det også profeteret, at den der Kristusmissionen skulle deles i to deler, for han så jo, jeg har mere at berette for jer, men I kan ikke forstå det, I kan ikke bære det. Men sen skal jeg skikke talesmanden, den helige ande. Og da siger Martinus, den helige ande, det er jo ikke en person, det er jo en ande. Den helige ande, endelig Martinus, det er den andlige videnskaben. Så det vil altså sige, at videnskab er også andlig eller teori. Så Martinus mente der rent over, at hans andlige videnskab, det var opfyldelsen af profetien om talesmanden, den helige ande. Det står også i Johannes evangeliet, at til sidst skal sanningens ande komme. Og det er dog altså også Martinus' andlige videnskab, som er sanningens ande, endelig Martinus selv. Men det siges jo også, at i de sidste tiderne skal der komme mange falske profeter. Og vi lever just i de sidste tiderne. Martinus så, de børjede med første verdenskrig og fortsatte med andre verdenskrig. Vi lever i Ragnarøk, dummens dag. Og det er ikke en dag, det er altså et par hundre år, da det vil være verdenskrig og alt sånt. Og i de sidste tiderne skal der komme mange falske Kristus, mange falske messias, mange falske profeter. Og Jesus varner det også mod dem. Så jeg ved jo, de kyrkelige i Danmark, de sagde direkt, Martinus er en falsk profet. Når de hører Martinus prate om reinkarnation og karma, så siger de så fort, det er en falsk profet. Og jamen, hur kan man då vite om en profet er falsk eller ikke? Då siger Martinus jo med Jesu ord, jamen man skal kjenne et træ på deres frugter. Så der får vi jo se, hur de som er interesseret i kosmologien, hur de beter sig, og hur det hele funker. Og så skal man jo ud fra det kunne afgøre så småningom, om det er en falsk profet eller ikke. Så man skal ligesom se, hvor, og det mener Martinus også med andre andlige rørelser og sådan. Hvor skal man bedømme, om det er en falsk profet eller ikke? Men om det kan til en leder, som misbruger de kvindelige medlemmerne seksuelt og udnytter medlemmerne økonomisk og sådan. Der kan man sige, jo, men der kan man jo dog se, at det er frygterne af det her. At der er noget, som bliver misbrugt af seksuelt, eller noget, som bliver økonomisk udplundret, eller noget, som bliver jerntvættet, eller kidnappet, eller hvad som helst. Altså, det får man jo selv dømme ud fra frygterne. Hvor funker det i praktikken? Ibland blev Martinus frågat om, jamen, hvor er det, du sysler med? Hvad rører det sig om? Hvad handler det om? Og det bliver ni kanskje også frågat om. Hvad skal man forklare? Hvad rører det sig om? Hvor er det her for noget? Og der har Martinus ved et tilfælde sagt, at det er mye enkelt og klart. Det her, det rører sig om at skabe en ny verdenskultur. At skabe en ny verdenskultur. Og det, som skal skabes, det er jo virkelig den kristne verdenskultur. Og det er, at man skal skabe en kultur, der man beter sig, som Jesus betalte sig. Ofte så tror man jo, at det at være kristen, det er frågan om at være medlem af en sekt eller være medlem af en kyrke. Da er man kristen. Men Martinus sagde, nej, det der rører sig om, det er at handle som Jesus gjorde. Så jeg vil sige, om det er en hindu, eller en muslim, eller en jøde, eller en kristen, om de beter sig som Jesus gjorde, då er de kristne. Även om det var en extraterrestrial, en grön man från Mars eller sånt, som aldrig har sett Jesus eller hört om Jesus. Men om han betedde sig på det sättet, så skulle han enligt Martinus vara kristen. Många säger att kristendomen har spelat falit. Därför att det kommer ingen i kyrkorna mer. Om det är det man dömer sig för, då kan man ju godt säga att kristendomen har gått bankrott eller falit. Det går inte många i kyrkor i Danmark och också färre i Sverige är jag säker på. Men om det att vara kristen är att vara vänlig och human, då får man säga, då har kristendomen verkligen en stor framtid. En mycket stor framtid för folk. Kan man ju se årtionde efter årtionde och hundra efter hundra, människorna blir mer vänliga och mer kärleksfulla och mer humana. Visst kan man nu göra atombomber och sånt, så ibland blir följarna värre av de små juriska resten som finns kvar. De kan få mycket större utslag genom atombomb. Djuren kan ju inte slänga en atombomb på de andra. Så några menar att utvecklingen går tillbaks, därför det händer så mycket ont. Men i det stora genomsnitt så blir folk mer humana och mer kärleksfulla. Och Martinus sa helt enkelt, min mission är att visa att det betalar sig att vara god. Min mission är att visa att det betalar sig att vara god. För idag har folk blivit så intelligensbetonade. De gör endast det som betalar sig. Och just nu ser det ut som om det betalar sig att investera på börsen. I aktier och investera i fastigheter. Och investera i bra pensionsordningar och sånt. Det ser ut som det är det som betalar sig. Och det är ju klart, när man har ett livsperspektiv, så ser det ut som om att det betalar sig att investera i sin eget egoism. Men som jag nämnde før med karmabanken, om man indser, om man verkligen vil gøre noget, som betaler sig, så skal man tjene andre og give bort sine penge. Det betaler sig. Og då kan man se, om verden kan indse, når det bliver til vetenskap, at det ender logisk, at det ender, som betaler sig, det er at tjene de andre, og det er at give bort sine penge. Då bliver der verkligen något som kan förändra världen. Därför kan man säga att det är oerhört viktigt om kristendomen kan göras till en vetenskap. Tidigare har det ju bara varit ett trosobjekt. Men om man verkligen logiskt kan visa det är det enda logiska, så är det verkligen något som kan förändra världen. Och det är ju netop det som jag skulle vilja säga. Ett livsteorin. Det är egoismens evangelium. Det är egoismens evangelium. Det finns ju människor som blir inte bara miljonärer, de blir också miljardärer. Och de dör med fin hälsa och lycklig stund. Där kan man få det intrycket och där ser man det betalar sig att bli miljardär. Alltså att det lönar sig att vara miljardär, det lönar sig att vara egoistisk. Det finns ju många rika människor som är i fin hälsa och har fina hus och lever ett lyckligt liv och sånt. Så det normala är att man tror att det betalar sig att vara egoistisk. Det var ju också en rik yngling som gick till Jesus och frågade, vad ska jag göra för att bli lycklig? Och Jesus svarade, ge bort allt ditt gods och följ mig. Och han gick bedrövad bort, ty han hade mycket gods. Men ni ser ju alltså i all sin enkelhet, det är ju en bedrift av en annan värld, om det är möjligt att visa at det betaler sig at være god, at tjene de andre. Og Martinus mener jo altså, det er sandt alt, hvad Jesus har sagt, men det er ikke videnskabeligt beviset, det er ikke underbygget. Og når folk forlorer formågen at tro blindt, og det gør dem, når de bliver intelligente, så lemner de kristendommen, og då bliver de materialister, og då bliver de egoister. Så derfor er det altså, og der er det, hvor skal man da overtyge dem om, at det lønner sig at være god. Det är omöjligt att visa vetenskapligt med ett livsteori. Det är uteslutet. Så därför är det ju också liksom det som är ryggraden, stommen i kosmologin. Det är alltså evighetstänkningen. Och det är alltså helt enkelt blott det. Vi har ett evigt jag, ett evigt medvetande. Och i all evighet kan vi använda energierna. Så får man en helt annan blick. Liksom alla orättvisor, det jämnas ut. Allt jämnas ut i det långa loppet när vi har ett genomgående jag. Så det har jo i særklass været Martinus. Martinus mener på, at Jesus var en fuldkommelig varelse. Han sagde Martinus, jeg kan ikke formulere det bedre, end som har sagt i fordervor. Jesus har sagt sandheden i bjergsprædiken og sånt. Jo, så er der dem, som tror, at Martinus har baseret sit værk på Jesus. Men Martinus har det et fuldt udviklet kosmisk medvetende. Han kunne skrive hele sit værk på basis af sin egen intuition. Han kunde göra hela världsbilden utan en enda gång att referera till Jesus och referera till Bibeln. Så på så sätt stödjer han sig inte på Bibeln. Alltså, det är inte liksom han fick gå på kryckor och det var nödvändigt för honom att referera till Bibeln och Jesus. Han kunde med sitt intuitiva klarsyn skriva om alla livslagarna, alla kosmiska principer och sånt. Men han kände ju starkt att hon skulle rättfärdiggöra denna gudomliga senderbudet. Alltså Jesus, han var en gudomlig representant. Och då har Martinus känt, liksom, det kom lite på tvärs av hans analyse, men att det ändå också hörde med till hans mission att visa att allt vad Jesus sa var sant och allt vad han gjorde var riktigt. Vill också för han kom på en planet där vi har varit kristna i kanske många inkarnationer och sånt, därför det var viktigt. Så är det de som frågar, varför blir det inte genom islam eller buddhismen eller jødedomen eller sånt. Då säger Martinus, det klaraste exempel av näste kärlek på de fysiska planer blev demonstrerat av Jesus. Det är inte någon annan världsåterlöse eller profet som så klart och tydligt har visat näste kärlek på det fysiska planet. Det fanns inte någon starkare demonstration. Han blev pint och plågat och torturerat till döds. Han blev inte ens irriterad på sina bödlar. Av hjärtat så bort han för dem. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och han visade också med sina kosmiska analyser att om man är i krig med en annan så är man enligt karmalagen i krig med sig själv. Och vi är alla celler i gudomen. Så det vill säga om man är i krig med en annan så är man i krig med Gud. Så Martinus visar mig allt tydligt, det dummaste man kan göra är att vara irriterad på en annan människa. När man har en så kallad fiende och bekriger sin fiende gör man de två dummaste sakerna man kan göra sig själv. För när man är i krig med en annan, då är man i krig med sig själv. Och när man är i krig med en annan, så är man också i krig med Gud. Så det är alltså också alldeles tokigt. Och Martinus skulle ju också göra bönen till en vetenskap. Och Martinus säger att bönen det är en oerhört kraftkälla, det är en oerhört makt i bönen. Och han säger att det är en fantastisk gåva som människan har fått. Men bönen följer också vetenskapliga lagarna. Och jag använder ofta uttrycket att för att göra det lite mer ätbart eller för materialister och sånt, att allt vad som existerar, hela det levande universum, det är alltså gudomen, det är alltså ett helhetsväsen, det är alltså totaliteten, det är helheten. Och då är det ju då att Martinus jämför bönen med att vi är också gudar för våra mikroorganismer. Om det går ont i knæet hos mig när jag går, så är det i verkligheten cellväsen, det är mikroindivider i mig som ber till mig hjälp, det gör ont. Och om jag är en god gud så lyssnar jag till mina mikroindivider och tar en taxi eller sätter mig på en stol eller istället för att plåga dem. Eller om jag sitter framför computern sen på kvällen och skriver på något brev så blir jag trött. Det är mina mikroindivider som ber till mig, vi vill ha vila. Nej, jag måste vara klar, jag måste vara färdig. Då är man faktiskt en tyrann mot sin mikrovarelse. Man borde vara kärleksfull och lyssna. Mine mikroindivider ber om sömn, og då skal man gå i seng og sove. Men man kan sige, hvorfor i al verden skal jeg opfylde mine mikroindividers bønnet? Det skal jeg gøre, derfor det er ikke bare til gang for dem, det er også til gang for mig. Det er i mit eget interesse, at jeg opfylder mine mikroindividers bønnet. Og det er præcis på samme sæt med Gud. Om jeg har det svårt, er det en selv i Gud, som har det svårt. Så beder jeg til Gud om at få det bedre. Hvorfor skulle Gud hjælpe mig? Jamen, om jeg får det bedre, så får den her cellen jo bedre. Så får Gud det også selv bedre. Så alle bønner, som går på noget, som er en fordel for helheden, de bliver bønhørte. Men så findes jo visse bønner. Til eksempel, nu skal det jo snart være fodbolds-EM. Og så beder svenskerne om, at de skal få guldmedaljen. Men turkerne, de beder også, at de skal få guldmedaljen. Og tyskerne, de beder også, om de skal få guldmedaljen. Og engelskmændene, de beder også til Gud om at få guldmedaljen.
Nej, jeg vil ikke være i.
De misser der kvalet, ligesom danskerne. Hvilken tragedi. Så skal den i alle fald bede om et mirakel. Og der findes 24 lande, men bare et sæt guldmedaljer. Så even om Gud var mycket snill, så går det ikke at opfylde alle bønner. Det har noget intelligensbrot. Det bryter mod intelligensens lager, logikens lager. Det er ikke muligt. Kan også være en mycket vacker popstjärna. Och så är det 100 män som ber till Gud om att bli gift med henne. Och det är kun en i taget som kan bli gift med henne. Så det finns eller alla här kanske skulle gärna vilja vinna 21 miljoner på lotto. Men det finns inte tillräckligt med pengar i Sverige om alla skulle få en sån bön uppfylld. Så det vill säga att det finns vissa, det är omöjligt att uppfylla såna böner, för det strider mot naturlagarna. Och det är ju också, om man ber om någonting som är till gagn för mig, men till skada för helheten. Alltså om jag nu ber om att få 10 miljarder dollars, så ska jag ha en stor fördel. Men så är det så många andra som blir fattiga. Det vill säga det är en fördel för mig, men det är till skada för helheten. Och det ligger alltså mycket i det där med bönens mysterium. Om man vill göra något som är till gagn för helheten, så blir man bönhört. Men om man ber något som är ologiskt och som går emot helheten, så blir man inte bönhört. Ja, Martinus säger att man blir alltid bönhört, men ofta får man något annat än det man har bett om. För ibland är det inte bra för mig att den blir uppfylld. Det kanske inte ens är bra för mig att vinna 21 miljoner. Det kanske är bättre för mig att jag inte vinner. Så därför kan man dock också vara säker på att det som händer är det som är bäst för mig. Och där är det då Martinus ofta refererar till Getsemane, där Jesus säger: Fader, låt denna kalk gå förbi mig. En kalk, det är ju ett giftbägare. Om man har fått en dödsdom, så ska man tömma giftbägaret. Men så ber Jesus om att den ska gå förbi. Han ber egentligen om att slippa för att bli korsfäst. Vi kan be om att slippa för ett problem, men han lägger till: men ske inte min utan din vilja. Det betyder att nu ska få Guds vilja ske. Eller han säger: jag vill gärna slippa för det här, men jag ber ändå om att det som är bäst för helheten må ske. Det är det som ligger i den där bönen. Och den blir alltid bönhörd. Men det är så många som har lämnat kristendomen, därför de blir besvikna. Det kan en mamma som har haft en dotter som är sjuk. 5, 10, 15 år har hon varje dag, kanske en timme, bett till Gud om att dottern ska bli frisk. Hon blev det inte. Då kan man ju godt forstå, at hun bliver arg på slutet. Kanske forbander Gud og lämnar kyrkan. Hun bliver mycket, mycket besviken. Og så siger Martinus, det er derfor hun ikke bedt på rätt sätt. Altså, hun har bedt om noget, som ikke kunne have gået i opfyldelse. Det som hente var endå det bedste. Så derfor kan man næsten også sige, den her lille bog, som Martinus har skrivet, som hedder Bønens Mysterium. Derfor skulle jeg ville sige, at de 8. første kapitel, det er i virkeligheden bøn som vetenskap. Martinus forklarer lagerne for bønen. Og forstår man disse lager, så kan man aldrig blive besviken. Så bliver alt hørt. Så det har jeg også hørt med til Martinus værts mission. At gøre det her med bønen til en vetenskap. Og jeg har en tendens til at prate for mye. Så jeg må have lidt godt til halsen. Men jeg skulle også gerne ville nævne noget, som jeg arbejder med just på Martinus Institut just nu. Det er dels en frokoststund, og dels et tal, som Martinus holdt på sin 87-års fødselsdag. Og der taler han altså om den nye verdensimpulsen, som går ind over jordklotet. Det vil sige, hvor jordklot får altså en inspiration fra et andet klot. Og der taler han da om, at der har kommet tre impulser i forrige århundredet. Han så, at der kom en impuls kring århundredskiftet, altså rundt år 1900, kom der en særlig stark impuls. År 1920 kom der en stark impuls til, og så nævnte han også, i 1973 kom der også en stark impuls. Men disse tre impulser, de er alle tre deler af den nye værtsimpulsen. Og det, som ligger i den nye værtsimpulsen, det er, om man skulle karakterisere den gamle værtsimpulsen med et enda ord, så skulle det da være tro. Man skal tro. Vi har jo alle de humane værtsreligionerne. De er jo fundamentalistiske. Den højeste dyn, det er tro. Man skal tro på sanningen. Men altså, den nye værtsimpuls med et ord, det er ikke tro, utan vetande. Man skal veta. Så det, som ligger i den nye værtsimpuls, det er jo vetenskap. Og det er jo også det, at for første gången har menneskeligheten nu kommet så långt frem i utvecklingen, at vi kan frigöra oss från de andliga autoriteterna, från sekter och religioner. Nu har vi för första gången möjlighet, chansen för själv att förstå livet. Och Martinus kosmologi, det är inte någon religion, det är ingen diktat. Det är en handbok i att iaktta livet. Vi har nu själv möjligheten att forska i livet, och vi får en väldig hjälp. För Martinus pekar på, var vi kan se det och var vi kan se det. Jag tycker till exempel allt vad han skriver i Livets bok band 5 om människans sexuella förvandling. Om man studerar historien de senaste 200 åren, om man studerar sitt eget liv, om man läser i pressen och om man läser böcker och sånt, så kan man ju se allt vad som händer idag bekräftar Martinus analys om polförvandlingen. Men det är oerhört svårt själv att komma på det. Men när man får hela Martinus modell över polförvandlingen, så kan man se, ja det stämmer med det, det stämmer med det, det stämmer med det. Det är en oerhört hjälp i forskningen. Så är det också om man ska studera atomfysik på universitetet. Man ska ju inte själv uppfinna det från början. Man får ju studera Bohr och Einstein. Det är en stor hjälp att det är någon som har framlagt vetenskapen. Och så ska man själv studera och fatta och förstå det. Det som hände omkring år 1900, då sa Martinus i det där föredraget, det var att vetenskapen blev gett fri. Vetenskapen. Och det vill då faktiskt säga att det kom en impuls som gav vetenskapsmännen en oerhört inspiration. Där kom ju Einsteins relativitetsteori och Rutherfords atommodell. Alltså strax efter år 1900 började den moderna fysiken. Och det vill då på ett annat sätt, det är en artikel nummer 40 i den där artikelsamling som heter De kosmiska kräfterna bakom världsåterlösningen. Då skriver Martinus rent av också att när jordklotet blir mer intelligent, så är det visdomsväsen, alltså väsen från intelligensriket, som inkarnerar i jordklotets intelligenskropp. Så det vill alltså säga att det har faktiskt på något sätt kommit en impuls utifrån genom detta samtale med detta klotet. Och det har också haft det, at när klotets intelligenskropp har växt, har det inkarnerat flere intelligensväsen. Nu är vi ju så stolta här på klotet. Det är oss som har uppfunnit radion och telegrafen och bilen och tv:n och sånt och sånt och sånt. Men Martinus menar egentligen är det alltså de makrokosmiska kräfter som har äran för det. För när en konstnär, en vetenskapsman och en uppfinnare blir inspirerad, så har de blivit inspirerade från väsen på det andliga planet. Så egentligen så smycker vi oss med lånade fjädrar. Alltså det är faktiskt de andliga väsen. Men man ska ändå själv ha nått en tillräcklig höjd i utvecklingen för att kunna ta emot sådana. Alltså det hjälper ju inte att jag fick impulser som Einstein. Eller, alltså man ska ju ha intresserat sig för en teoretisk fysik. Mycket. Man ska ju kunna formulera frågeställningar för att kunna ta emot en sådan impuls. Och Martinus sa ju också någon gång i föredrag i Varnhem, eller en frågestund i Varnhem, att när Einstein och Bohr kunde ge så store resultat til vetenskapen, var det derfor, at de var mycket humant udviklede, og de havde en stor udviklet intuitiv formåga. Når de kunne gøre det, og der kobler Martinus ihop, når man er mycket humant udviklet, har man også mycket intuition. Og derigenom kan man blive mottagelig for de store forsigt. Så man kan ligesom sige, efter år 1900 bliver fysikken tilgængelig for alle mand. For alle får tilgang til det genom den store impulsen. Då blev den naturvetenskapen gitt fri, og man kunne studere fysik i skolerne og sånt. Og så ser han, då 1920, då var det den kosmiske vetenskapen som blev frigiven. Og det vil sige, at han fik selv kosmisk medvetende. Og då kunne Martinus formulere kosmiske analyser. Og dessa kosmiske analyser har nu blivit gitt fri, så alle på klotet principielt kan studere disse analyser. De har blivit frigivne. Og det er også interessant, at når jordklotet skal få kosmisk medvetende om 3000 år, jamen så skal menneskeligheden af jordklotens hjerner, der skal de jo også få kosmisk medvetende om 3000 år. Så altså, det er ligesom altså, om jeg får kosmisk medvetende, der er det jo også min hjerne, som får kosmisk medvetende, så er det også celler, som får kosmisk medvetende. Og Martinus siger jo faktisk, at jordklotens indvigningsproces har redan börjat. Klotet har börjat at få kosmisk medvetende. Og så fik Martinus kosmisk medvetende i 1921. Hurra, nu er det en cell ud af 6 milliarder eller 2 milliarder, hvor mange der var, som har fået kosmisk medvetende. Og der börjar han skrive analyse, så börjar danskerne studere det, så börjar svenskerne studere det, så börjar man studere bøkker og sånt. Og så har det blivit flere og flere mennesker. Det kan se nu, som jeg så, 20, 30, 40 tusind i Skandinavien, som interesserer sig for de kosmiske analyserne. Jo, men det er jo en del af den proces, der jordkloden holder på at få kosmisk medvetende. Og jo flere mennesker, som interesserer sig for analyserne, jo mere kosmisk og jo mere intuitiv bliver jo jordklotet. Men det kommer altså en speciel impuls, og den kommer altså også der fra Vintergatans centrum. Så det er også interessant, at den holder på noget sæt kosmisk foredrag for vores jordklot. Og liksom ibland så ser det noe, så har jordkloden forstått det, og så får det noen veldig impuls. Liksom, vi kan få en veldig inspirasjon av å lese Martinus. Og så var det jo litt overraskende at Martinus så i 1973 kom det også en impuls. Og han refererte ofte til Uri Geller, som kom på TV, og han gjorde prov på telepati, tanklesning, og dermed han kunne bøye skeder og kniver og teskeder med tankens kraft. Og det var jo også at så å si at gjøre mirakel, eller at vise at medvetandet verker inn på den fysiske materien. Og det ble vist i millioner av hjem i Vesteuropa og USA, kan det 112 millioner. Der forstod ni, der kan man tale om en verdsimpuls. Når det går ut på TV til så mange hjem. Så Martinus så at det mystiske, det okulte, blir frigivet, så alle kunne sysle med sånt. Og han så også at Guds ande og seksualiteten blir frigivet. Og det er også hent mye på det seksuelle området. Og om man nu ser også på, hva skal man sige, esoteriske bokhandler, altså andlige bokhandler, New Age og alt sånt, det var, fanns ikke mye før 73. Men det er også liksom noe som har blitt frigivet. Synen på homoseksuelle, synen på fri seksualitet og sånt, det er også mye der som har blitt frigiven. Og det er også interessant, før skulle man jo være teosof eller sånt, for at oppleve medier, og for at oppleve klærvoyance og sånt. Nu behøver man bare sætte på TV'en, så er det andernes magt og klærvoyance og mediumism, og det finnes mængde program. Det var jo også en Hollywoodfilm med Bruce Willis, som hedde Den sjette sans, sjette sinnet, eller. Det tykker det var utroligt. Det var millioner af mennesker over hele klotet, som fik smagsprov på clairvoyance og kontakt med dem overdøde og sånt. Det er jo en helt anderledes effekt, end det at holde foredrag for syge mennesker om Martinus kosmologi. Her var det millioner og millioner. Der kan man også sige, at da er det jo også en del af den her værtsimpuls, når sånt kommer ud på TV og på video og kommer ud på nettet og sånt. Så det er en vældig proces, som er i gang. Og Lasse tykker også, at jeg kunne prate lidt om Martinus' værk. Og det er jo interessant, at når Martinus begynder at skrive Livets bog, band 1, i børn af sin mission, da skriver han, at tidligere har der været højt udviklet af mennesker her på jorden. Men de har der kommet så langt frem i sin udvikling, at nu kunne de ikke komme længere, før de kunne få undervisning i kosmisk videnskab. Det fandtes ikke på det her klotet. Og så fik de inkarnere på andre klot. Det har han skrevet i Livets bog, band 1. Men jeg mener, både i andre symbolbog, og jeg tror også, det er i Livets bog, band 7, men jeg er i hvert fald, helt sikker på, i andre symbolbog, skriver Martinus, at nu er det ikke nødvendigt længere at inkarnere på andre planet, før at få kosmisk medvetende. Men det er derfor, at da har Martinus jo blivet klar med sit værk, Livets bog. Og Martinus, han begyndte med at blive indvigt ved Jesus, og han forstod altså, at han skulle blive værtslærer. Han skulle føre ud kristendomens anden fors. Han skulle gøre kristendommen til en videnskab. Det var altså ligesom hans. Så redan fra børn af vidste han jo, at hans mission var knyttet til Jesus. Men da kaldte han jo sit værk for Martinus åndsvidenskab. Og 1960 introducerede han også udtrykket Martinus kosmologi. Og iblandt prater man om Martinus værtsbild, og man prater også om den evige værtsbilden. Men du bør han også anvende udtryk som det tredje testamentet. Jeg tror redan han nævnte det i noget foredrag på 50-tallet. Det tredje testamentet. Og første gang man ser det på skrift, er det i Livets bog, band 5, som er skrevet i midten af 50-tallet. Slutet af 40-tallet, i børn af 50-tallet. Da skriver han, ser man dog ikke, at det behøves et tredje testament. Men når der var 10 år kvar af Martinus' liv, så tænkte han, nej, nu var hans værk ligesom klar. Nu skulle han virkelig deklarere, hvor er det, som har hændt? Hvor er det, som har passeret? Hvor er det, vi sysler med her? Og så mener der han på, nej, nu skulle det offentliggøres for den store offentlighed, at det her, det er det tredje testamentet. Og der holdt Martinus på, og han var næsten klar med fjerde symbolbog. Og i mars 1971, Det var när saken hade 50 års födelsedag. Det var här den 24 mars, det var sakens födelsedag. Det var den dag Martinus fick kosmisk medvetande. Så han minner sakens födelsedag. Det är 24 mars 1921. Och 50 år senare, 24 mars 1921, holdt han et tal som blev bandet. Og da så han, ja, jeg jobber jo nu på fjerde symbolbog, og jeg håber, at jeg snart bliver klar med fjerde symbolbog. Sen findes der to symbolbøger mere, band 5 og 6. Og der skal være noget om mikrokosmos og sygdom og helse, og det skal være noget om planeterne og jordklotens liv, og det skal være noget med Ortons spiralkredsløb i stedet for de skyer, og det håber jeg at blive klar med. Et halvt år senere på sin fødselsdag, august 81, 71, men der han blev 81 år. Då bredte han på, jeg har fået en stark impuls om, jeg skal skrive en ny bog. Så nu har jeg lagt symbolerne åt sidan, så hoppas jeg, at jeg kommer tilbage til dem. Nu skal jeg skrive en bog, som hedder Det tredje testamentet. Og den skal ud i fuld offentlighed, for tidligere har der alle Martinus bøger udgivet på privat forlag. Så de har ikke kommet ud så langt, og de solgtes på Strubes forlag, Strubes boghandler, det Osjentes boghandler og sådan. Det kom jo ikke rigtigt ud i boghandlerne, det var ikke rigtig distribution. Og Martinus tænkte, nu kommer det blive stort omtale, når min bog kommer ud, Det tredje testamentet. Så begyndte Martinus at sige, åh, var jeg år på sin fødselsdag, eller når han åbnede sæsonen i Klint, så sa han, åh, nu hoppas jeg, at den her boken er klar til næste sommer. Og så så han næste år, og nu hopper jeg, at boken er færdig næste år. Så kommer han ind og siger, nu hopper jeg, at boken er færdig næste år. Så begynder Martinus at sige, jeg bruger jo at love, at boken er færdig næste år. Men nu lover jeg inget. Men om helsen holder sådan, så hopper jeg, at jeg snart skal blive klar med den. Og så begynder folk at frage Martinus, når kommer din bog? Når kommer din bog? Så han trøttnede lidt på, at folk holdt på og frage, når den kommer. Og så så han då i et tal, det var, den har været i kosmos. Det var et velkomsttal i Klint 1975. Det var altså, når han var 85 år gammel. Og den har været i Kosmos nummer 7, 705. Nummer 7, 705. Det hedder en velkomsttal i Klint. Og da sagde han då, at det var redan bestemt, før jeg blev født, når den her boken skulle være klar. Og jeg lover jer, ni skal få den. I skal få det, men jeg ved ikke, når det bliver. Og da bliver det altså december 2004. Der kom den intellektualiserede kristendommen efterlemnet af manuskript. Så den kom jo meget sent. Men der så Martinus stå. Men det spiller ingen rolle for verdensmissionen. Min mission, mit arbejde, var redan afsluttet, når jeg var færdig med livets bog, band 7. For da var det skrevet tilrækkeligt mykke til, at menneskeligheden kunne få kosmisk medvetande. Der fandt det tilrækkeligt mykke visdom, at når folk då skulle studere de kosmiske analyserne, da kunne de for egen kraft og egen tænkning gå resten af vægen frem mod kosmisk medvetande, mod indvikling. Da behøvdes det ikke mere hjælp. Det som har blivet over, det er blot ekstra. Så de her symbolbøkerne, det er ekstra, og det tredje testamentet, det blev også ekstra. Og da så Martinus jo, og det kommer nok at blive en stor opstandelse, når det kommer ud det her med tredje testamentet. Og han så i sin 89-års fødselsdagstal, nu har jeg myndighed til at sige, at mit værk, det tredje testamentet, det er talesmanden, den helige ande. Det var jo et stærkt udtalende. At han rent opsager, mit værk, det er opfyldelsen af profetien om Kristi återkomst. Og det skriver han dog også i den der boken. Men det interessante var jo, at titlen Det tredje testamentet blev publiceret i 1981, for då, boken var ikke klar, før han dog. Martinus dog i mars, men før han dog i mars, havde han skrevet kontrakt med Borgens forlag, med direktør Jarl Borgen. Og der var det aftalt, at han skulle genudgive Livets bog, band 1, under titlen Det tredje testamentet. Men det kom ingen forklaring alls på, hvorfor han havde kaldt det tredje testamentet. Så det hentede ligesom inget. Og går man på nettet i dag, det findes mængder af bøger, som hedder Das dritte testament, The third testament. Men endda var Martinus en af de første. Og Martinus, der så sådan, Martinus, det er kanskje andre, som også kalder deres værk for Det tredje testament. Och sa Martinus, det gör inget. Människor ska nog finna ut vad som är det riktiga. Och så var det någon som sa till Martinus, ja men kanske är det någon som har tagit patent på namnet i det tredje testamentet. Kanske får du inte kalla det verkligt tredje testamentet. Och så Martinus, då skulle jag bli ledsen. Alltså, det ville han gärna ha lov att kalla det tredje testamentet. Men om andra kallar deras böcker tredje testamentet, så Martinus, det spelar ingen roll. Det får de gärna göra. Det spelar ingen roll. Människorna ska nog komma fram till vilken som är den riktiga. Så det var ju också intressant att se han hade den där stora toleransen. Men nu ser jag att det har nästan gått en timme. Så jag tror bara att jag ska hålla här. Och berättar ju alltså det att Martinus han i sina två senaste föredrag på 89-årsdagen och 90-årsdagen tog han också nästan ett slags avsked med alla sina vänner, alla de som var intresserade. Och han sa ju också lite humoristiskt, han hade humor in i det sista. Han sa, ja, jag håller ju inte så många föredrag för tiden, men det betyder inte, jag är inte död, jag är inte död än. Men även om jag var död, så ville jag vara hos er, men på ett annat sätt än nu. Och han sa också i sin 89-årstal, ja, men jag vill följa min sak från det andliga planet. Og det var jo næsten også verdshistoriske ord, for Jesus sagde jo også, at jeg skal være med jer alle dager til tidernes ende eller så. Så det var jo også interessant, da Martinus de sidste foredragen pratede om sit værk og sin betydelse, at det virkelig, for det er jo dog så meget stort, for man siger om nu, de kristne i 2000 år har ventet på Kristi återkomst, talesmannens komme, så er det jo også, kan man sige, meget bastant eller mycket starkt att Martinus Renov står fram och säger det är mitt verk som är uppfyllelsen av den bibliska profetien om Kristi återkomst. Tack!